Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lag
till. Avbryt.
Hej, stötta gärna oss på Swish. Nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och Stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Dagens gäst är dramatonskådespelaren Ingela Olsson. Ingela började redan 1980 med teatergruppen Saragasso i Stockholm tillsammans med regissören Richard Günther. 9 år senare återförenades hon med Richard vid Teater Galeasen. Under 90-talet gjorde hon där flera starka porträtt. Under 2000-talet har hon varit verksam vid främst Dramaten. Hon har också gjort flera tv-serier och långfilmer. Och Guldbagge nominerades för sin roll i Så som är himmelen. Just nu är hon aktuell med pjäsen Det oroliga, baserad på Linn Ullmans roman och i regi av Pernilla August, som går på Dramaten.
Okej, välkommen säger vi till Ingela Olsson som är hos mig idag på Kungsholmen.
Tack.
Ja, roligt att se dig.
Roligt att se er.
Ja. Du är aktuell i Det oroliga på Dramaten, baserad på Linn Ullmans bok.
Ja.
Om Ingmar Bergman och hans dotter och mamma, eller mamman till hans dotter kan man säga.
Ja, precis. Hennes uppväxt har hon skrivit om.
Och du spelar Liv Ullmann?
Ja, eller jag tänker inte att jag spelar Ullmann. Det är ju ingen som, alltså i vårt teatermanus står ju liksom kvinna 1, 2 och 3. Dessutom spelar eller gestalta Anita ju pappan eller fadern i det hela dramat. Så vi har försökt lite distansera oss från det, som alla ändå läser in i alla fall i publiken. Så fort man kliver in där så tänker man ju på Ingmar och Liv och Linn. Men vi liksom, jag har inte gått in på att nu ska jag gestalta Liv. Nej. Utan jag försöker vara tänkt på att jag ska göra mamma som har vissa problem med att vara mamma.
Först när jag såg det tänkte jag, man får lite konstigt att man nödvändigtvis måste ha kvinnor i alla rollerna, även i Ingmar Bergman.
Men det är ovanligt med kvinnor i allt. Pernilla August har regisserat. Ja. Och vem sa du hade gjort teatermanus?
Hon heter Karin Maria Bille. Hon är dansk. Okay.
För jag tyckte pjäsen funkar bättre än boken. Den är på något sätt mycket tajtare.
Ja, vad roligt.
Men alltså det är för ödelsamt. Jag tänkte så här, vem fanns, vilken manlig skådespelare skulle spela Bergman? Han skulle ju hamna.
Nej, men det går ju inte. Alltså, han är så, det är så arketypiskt på så jävla många nivåer. Ja. Så det skulle bara kunna bli patetiskt.
Ja,
så när hon kom med det här förslaget, dramaturgen, så var det ju som en befrielse. Liksom, det bjöd in också till någon slags teatral lek över alltihopa. Vi leker de här, mamma, pappa, barn en stund. Och jag tycker också att det kanske frigör lite grann från att man behöver inte bara fastna på Fårö.
Nej, även om jag tycker ju då att den här bilden av Bergman, som gör lite känslig, jag kände ju Bergman lite grann, men han var ju väldigt schysst mot mig.
Ja.
Och när jag var på Dramaten, han gjorde ju faktiskt, han drog ner på speldagar från 4 dagar till 1 dag för att jag skulle kunna göra systrabröden.
Ja, det är ju schysst.
Och det är ju väldigt schysst. Och han var så här, man talar om rökning, va? Han var ju väldigt känslig för rökning.
Ja.
Men på den tiden fick man ju ändå röka på Dramaten. Och jag var ju sån inbiten rökare, så att när vi träffades första gången och Lögen presenterade oss, så då tände jag ju ombord en cigarett. Ja. Och då stirrade både Lögen och Värma på cigaretten och fattade, det här kanske inte är så bra. Så jag sa, ursäkta mig Värma, men alltså, är det så att är det verkligen så att du är allergisk? Nej, det är jag inte, men släck gärna cigaretten.
Ja. Kallade man honom Bergman och inte Ingmar?
Jag tyckte det var pinsamt att säga Ingmar. Jag var ju inte kompis med
honom.
Och då frågade jag mig, vad handlar det om? Ni förstod det var så här att på 40-talet så var jag kedjerökare. Jag rökte 2 paket Chesterfield utan filter. Och Och så skulle jag, och då fanns det andra buss mot cigaretter.
Oj då. Det var något nytt.
Ja, och då så då fick jag helt enkelt, nej det är naturligtvis förbjudet, säkert farligt. Jag fick kramper i benen av det där. Det är inte så att jag får kramper i benen idag, men jag tycker det är otroligt obehagligt att känna lukten. Ja, mm. Det är fan, jag ska inte röka mer.
Nej, men vi är ju väldigt olika. Jag menar, Pernilla har ju liksom nästan blivit till som skådespelare med Ingmar Bergman. Så för henne, hon har ju en otroligt nära relation till honom.
Det var en av hans sista musor, eller måste
säga. Ja, det får man säga. Och jag har aldrig ens träffat Karl. Alltså, jag har aldrig ens varit i närheten av honom. Mer än som publik så klart att man har följt och sett alla filmer och allting och var fascinerad. Men, så att jag känner mig liksom ganska fri i förhållande till det där. Men jag tror kanske för Pernilla var det också viktigt att göra lite den här avstånden liksom, med att inte bara skulle gegga runt i det privata liksom.
Nej, men det var ju, alltså det går ju inte att komma ifrån att han hade ju en enorm betydelse för skådespelarna, framförallt tror jag, genom att göra plats för dem.
Ja.
Alltså att göra så att det blev möjligt för dem att inte bli störda av massa runt omkring dem och allt sånt där. Va? Och jag fattar ju själv inte riktigt det där med hur känns det att vara som skådespelare för en själv för en gång skulle vara det.
Ja.
Jag gjorde Hjärt, tror
jag. Hjärt, det kommer jag ihåg.
Och då fattade jag, för jag tyckte det var otroligt oprofessionellt av skådespelarna att inte gå in i sina roller, om jag nu sa det till dem. Ja. Men det är inte så jävla självklart som man tror. Eller? För du är ju där också som privatperson. Det går inte att komma, du kan inte komma ifrån det. Va?
Alltså egentligen, du har ju inget annat än din egen person.
Nej,
och tillgå. Sen kan du möblera lite grann i den.
Ja, just, och du
ser ut som någon karaktär.
Ja visst, du kan inte helt enkelt bara skippa dig själv.
Jobbade Pernilla som, du har ju jobbat med Rickard som jag filmade ett tag. Och han jobbar ju väldigt mycket med scenerier. Precis som Ingmar Bergman gjorde också, som han blev galen på att Torsten hade ändrat det. Gjorde Pernilla det också, precis som honom?
Ja, fast det var en helt annan. Jag menar, det här var ju Pernillas första teaterregi. Hon har ju liksom gått ut till regisidan med film liksom. Så jag tror att vi provar oss fram tillsammans ganska länge. Så det var inte så att hon kom. Det är ju en väldigt stillsam föreställning. Det är inte mycket. Vi rör ju inte speciellt mycket på oss. Utan det är ju så att det, nej, det är en annan, var mer en process och rörelse i rummet som vi utvecklade tillsammans.
Nej, men alltså, det, alltså just Rickard, lyssnarna kanske inte vet om det, men Rickard Günther som var ju då regissör på Galeasen när jag först då såg det, det var ju Sakrament.
Nej, jag var inte med i Sakrament.
Var du inte med i Sakrament?
Jag var med i Orestes. Det var det första du såg.
Okej, det var samma sak för mig, för jag var lite bråkig i tonåren, så jag hade en övervakare som hon kände någon på Galeasen, tror jag. Så mina första teaterupplevelser var där på Galeasen.
Jaha, vad roligt.
Med dig och Micke Persbrandt och alla möjliga.
Och Lena och... Ja. Leif André kanske.
Ja visst, precis. Och sen i 20-årsåldern på 90-talet fortsatte jag att titta, och då såg jag ju Ägna sopor med dig som var Rickard Günther också.
Ja, just det.
Men jag har förstått att du och Rickard började innan när han bara höll på med akrobatik.
Ja, alltså vi har ju känt det. Rickard var 18 när jag var 20 när vi lärde känna varandra.
Ja.
Och var liksom, hade någon jätteliten grupp som jag inte ens kommer ihåg vad den heter. Och vi åkte till Florens och spelade gatuteater.
Ja.
Vitsminkade och gjorde små föreställningar.
Mm. Och tiggde på gatan typ.
Ja, men ungefär.
Mm.
Och så här, och liksom gjorde lite så här, så här komedia. Jag har några bilder och det är så gulligt liksom. Mm. Och hur naivt som helst.
Mm. Och ni regisserade varandra?
Ja, det var väl mest han som regisserade. Han var ju redan då mer inne på liksom eller liksom på det, hur det skulle se ut liksom.
Ja, men han hade ju någon form av, jag skulle kunna föra fram, jag tog in honom ibland när jag regisserade, så kan du ge mig råd om scenerier. För hans sinne för scenerier var, jag skulle säga, övernaturlig. För han såg hur du skulle kunna röra dig i rummet på djupet som inte jag kunde göra. Och jag menar, jag kunde göra, jag var ju bara en habiler, så det måste jag säga att jag är ju bra på att ge instruktioner till skådespelare. Jag kan säga, om de är bra eller dåliga, de kan lita på mitt omdöme. Men alltså att se i rummet hur man ska kunna få ner ett röksjok där och bla bla bla, du vet, nej det kan jag inte.
Men framförallt så tycker jag, alltså han var ju, han hade ju ett sätt att se på karaktärer och människor i en pjäs som var... helt annorlunda än de flesta. Han tog ju allting väldigt långt och liksom man fick ganska extrema förutsättningar och nej, alltså jag tänker fortfarande på honom i nästan alla arbeten jag gör.
Ja.
Alltså i de val som jag vet att han skulle ha gjort. Sen har jag sen jobbade vi tillsammans igen för 3 år sedan i Konst och Falla som Sara Stridsberg skriver.
Mm.
Och då hade ju inte vi jobbat ihop på 10-15 år. Mm. Och det var så kul.
Ja,
hur är det att gå tillbaka till en regissör som man har jobbat med för länge sedan?
Det var så enkelt. Alltså det var nästan, och vi bara skrattade liksom. Ja. Det var väldigt...
Var var det så?
På Galeasen,
fan, det visste inte jag.
Ja, var han välkommen tillbaka? För det, han beklagade sig för 5 år sedan när jag jobbade med honom, att han inte var välkommen.
Nej, men då var han, i alla fall, alltså vi har ju alltid haft en kontakt och jag var ju ganska drivande i det här projektet och Sara och jag har ju jobbat jättemycket tillsammans. Så att, det var väldigt kul att stå på det där golvet som vi hade stått tillsammans för så himla många år sedan.
Mm.
Igen.
Ja, alltså vi måste nästan nämna ett absurt projekt som jag blev indragen i som jag tyckte var väldigt kul. Det var så att jag hade ju, efter sakrament så gick jag fram och kramade om Rick och sa, du är ett geni. Ja, jag vet. Och vi måste vi måste ju arbeta ihop så. Och så skulle vi göra då ett projekt som alltså det här låter, vi kallar det för instant theater, ungefär som snabbkaffe va?
Ja.
Alltså jag skriver scenen, han regisserar den, jag får titta på den nästa dag och så får vi se vad som händer. Så det är en lång pjäs, den var 3 timmar.
Men vad var det?
In Memoriam.
In Memoriam, just det. Det var före min tid där.
Nej, var det före din tid? Ja, det kanske det var. 88.
Alltså därför att vi jobbade ju ihop liksom, då var ju han skådespelare. Mm. Sen gick ju han över till Rexera och hittade den här gruppen Galeasen. Mm. Och då var jag ute på mina egna äventyr på andra håll. Sen när han hade varit på Galeasen ett par, 3 år. Då ringde han mig och sa, det var Orestes av Lars Norén.
Okay.
Mm. Så sa han, nu är det dags igen.
Mm.
Så då möttes våra
Nej, vi satt där, alltså, vi hade ju ändå gjort affischer, det stod en komedi, det skulle sluta lyckligt då.
Mm.
Och det slutade faktiskt tragiskt. Föräldrarna gjorde slut med varandra i himlen.
Peter Kneipp och Elisabeth.
Ja.
Just, hon var inte en skådespelare.
Nej, jag vet. Det var väldigt speciellt. Och ingen av oss hade ju sett föreställningen. Och han på genrepet då, som skulle ha innan, var några kritiker, så fick han ett utbrott och kallade alla för alkoholister och så här, och skällde ut och skällde ut alla och så blev ingenting, så vi hade vårt genrep. Första gången pjäs spelades överhuvudtaget, det var när publiken kom och kritikerna.
Micke Persson sa att han hade skrivit i sin bok att Rickard har ett förakt mot skådisar.
Nej, det vet
som
inte.
Som han tror grundar sig i pappan. Och sen Ola Rapace berättade för mig nyligen. Han sa inte det direkt, men han sa att han hade sådana problem med Rickard att han vägrade att han skulle få vara med på premiären. Och de jobbade ihop.
Det vet jag inte om jag vill säga, men däremot så hade...
Nej, men jag tror att han... Alltså, jag vet inte. Jag har ju aldrig upplevt det så.
Mm.
Tvärtom. Jag har ju känt liksom... Det är klart han var jävligt dominant och det fanns i en period i hans liv mycket alkohol som gjorde honom omdömeslös och ibland rent utav svinaktig liksom. Ja. Som är, men jag tycker tvärtom, för min egen del, att han har liksom öppnat saker och gjort saker möjliga och verkligen aldrig velat liksom ha mig eller någon annan kvinna på Galeasen på den tiden, att vi skulle stå i något litet hörn eller så.
Men så var han inte när jag följde honom heller.
Alltså oerhört på något sätt androgyn i sin hållning till...
Ja, men jag upplevde då att han blev då ett stort namn och sen blev han tagit till Stadsteatern och tycker jag blev ganska dåligt behandlad, för han gjorde skådespelaren en enorm tjänst. Jag såg första föreställningen han gjorde, Mars av Barbro Smeds.
Mm.
Som han gjorde, alltså han fick skådespelarna att vara bra på ett sätt som jag gissar att de inte kanske har varit tidigare. Va? Men han var lite mer, alltså inte så tjänstemannaaktig du ska vara på.
Överhuvudtaget inte. Sen kanske jag vet inte om det var mer problematiskt för honom och manliga skådespelare. Mm. Det har jag tänkt på efteråt, att det kunde bli laddat. Och det är klart han sa... Jag ska inte försvara allt han gjorde, utan Mickes upplevelse är hans liksom. Mm. Och ibland typ att man har haft genomdrag och liksom så här utskällningar och sånt där. Det gagnar ju ingen. Nej, och ingen. Det är ju bara
det
dumt.
Var det för att han var lite blyg, tror jag.
Ja, jag vet inte vad det berodde på. Men så här, i kärnan så tycker jag att han var väldigt intresserad av skådespeleri och liksom ville åt någonting naket och okonstlat och väldigt så här djupt mänskligt egentligen.
Ja, och sen
kunde han inte alltid sätta ord på det?
Nej, men alltså vi använde ibland, han fick hjälpa mig med scenerier, jag fick hjälpa honom med ord. Jag vet inte, han gjorde då Roberto Socco.
Ja.
Han hade en idé att han inte skulle ha någon ljussättning
överhuvudtaget. Ja,
och jag skulle då förklara för skådespelarna varför han inte ville ha det. Han hade en idé, jag tyckte att det inte var helt tokigt.
Nej.
Och för jag är
lite tröttsam för publiken.
Ja, ja. Men alltså den är så expressiv i sig. Han ville spela den icke-expressiv. Och det låg ju någonting i det. Och jag tyckte då att vi hade det bra. Och sen var det då från till Torsten. Va? För Torsten han såg ju Rickard som en konkurrent. Och samtidigt så här nästan så här som en rival på ett positivt sätt. Är det jag eller Rickard som är bra?
De har ju många likheter också. Lika gamla. Båda har tvillingar. Eller är tvillingar.
Jag jobbar med bägge två. Fast jag är mycket mer med Rickard än med Torsten. Men det finns definitivt likheter.
Mm. Jo, men båda två hade en enormt sinne för just scenerier. Va?
Ja.
Sen är Torsten lite mer burlesk.
Rickard var också det på sin tid. Det var ju ganska... Det var väl så här explicit sexualitet och sånt.
Men du har ju också jobbat på senare år mycket med Stefan Larsson. Hur skiljer sig det då?
Alltså det är ju en helt annan typ av regissör. Också en helt annan tid i livet. Vi ska inte glömma, de där åren, alla var ju så unga då också. Mm. Man var ju liksom man slog vilt åt alla håll och kanter och provade sig fram och sådär. Och Stefan var ju med som skådespelare på den tiden. Också i ett antal produktioner. Men jag älskar att jobba med Stefan också.
Stefan har ju utvecklats på ett fantastiskt sätt.
Ja, alltså verkligen.
Alltså, jag minns ju honom då först som skådespelare. Ja. Men han inte var bra, va? Från början var han inte bra.
Han blev bra.
Han blev bra.
Mm. Kom du ihåg Angels in America?
Ja, men alltså då, det här var före det. Va? Alltså man tar...
Nej, han provade sig fram.
Han provade sig fram i den här hemska filmen från SF 1939.
Ja, just
det. Det var ju inte roligt. Och så han använde mig som rådgivare i början när han gjorde rumäner. Va?
Mm.
Och den blev ju till slut, när han flyttades över från Plaza till Kadevasen, så var den ju riktigt jävla bra.
Skitbra. Nej, men han är fantastisk. Han är också intresserad av skådespeleri. Mm. Alltså. Men har ett annat sätt att närma sig. Men jag tror han är också på ett sätt präglad av den tiden på Kadevasen. Och sen har väl han en kanske mer... Han är mer en textmänniska och läser mer och kan mer hämta inspiration från, liksom direkt från en text. Medan Rickard jobbar mer intuitivt liksom, när han hör.
Mm.
Det är först då det riktigt liksom kliver upp för honom när han hör skådespelarna liksom säga texten.
Hur jobbar du med regissörerna i fråga om text? Jag tycker du har väldigt stor närvaro. Det ska väl alla bra skådespelare ha, men du är extrem närvaro i det du gör.
Tack.
Är det regissören som jobbar fram den, eller jobbar du själv fram den?
Det får man nog ta ansvar för själv, tycker jag. Alltså jag tror också det jag har med mig där från Galeasen, för att jag aldrig kom ju inte in, det var aldrig något stort geni som skulle berätta så här, lilla gumman, förstår du, ska du göra. Vi var ju lika gamla ungefär och provade oss fram, och man fick vara van och liksom ta ansvar för sig själv också och slåss och knuffa bort Leffe och säga, för fan, flytta på, nu har du stått i mitten en halvtimme, nu är det min tur. Så jag tror det har jag liksom med mig, och det tycker jag på något sätt varje skådespelars ansvar, att regissörerna kan ju vara olika och ha olika saker att ge en. Men sin närvaro i texten och kommunikation med publiken, det måste man ju höggradigt ta ansvar för. Om man ser sig själv som medskapare på riktigt. Det gör jag.
Alltså, någon gång jag har varit lärare på scenskolan så har jag sagt det. Men ni måste tänka på en sak för framtiden, att i sista hand måste ni ta ansvar för rollen själv.
Ja.
För att ni kommer att möta också en massa regissörer som inte är bra. Och ni ska akta er särskilt för regissörer som spelar intellektuella.
Mm.
För alltså, nästan alla regissörer är under underordnade skådespelare när det gäller social kompetens.
Mm.
För som skådespeleri handlar om det.
Mm.
Och det gör ju att de känner sig lite osäkra.
Mm.
Och vad är bästa sättet? Jo, eftersom väldigt många skådespelare känner sig lite generade över att de inte är så jävla bildade.
Mm.
Så då använder de det som en metod att få makt, va?
Men jag vet inte om det stämmer, Stig. Det tycker inte jag. Att de flesta skådespelare
inte... Ja, men jag tror kanske inte gör det längre, men jag tyckte det var väldigt tydligt på 80-talet.
Men jag tror att det där är liksom en gammal faktiskt konvention om skådespelare. Ungefär som att man faktiskt skulle vara lite bättre skådespelare med. Om man inte var så intellektuell, om man inte var så medveten, om man gjorde ja. Man med ham, liksom, att det mer var reptilhjärnan som slog till hela tiden.
Jo, men det där, alltså, du måste förstå att vi pratar om en ganska lång tidsrymd. Det är nästan 40 år.
Ja. Är vi så gamla?
Ja, vi är så jävla gamla.
Inte du riktigt.
Jag är 16 år yngre.
Nej, gammal du. Vilket jag är
63.
År? Ja, jag är 60. Jag fyller 61 ja. I februari.
Nej, men alltså, det handlar om det. Det handlar ju fan om 40 år. Mm. Jag tror att det har hänt väldigt mycket på den tiden. Jag såg om nu den här fantastiska Prime Suspect med Helen Mirren.
Mm.
Och så blev jag så helt ställd över att jag tyckte att det var så sexistiskt. Och när jag såg
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Förra året, för 20 år sedan.
Tänkte du inte på det?
Jo, jag kanske tänkte på det, men jag var inte så. Nej. Jag var inte så chockad. Nej.
Eller också du som blivit präglad av tiden.
Det är klart du har.
Men det är klart jag präglas av den tiden.
Det gör väl alla. Alla så vore vi ju otäcka.
Mm.
Mer eller mindre såklart att vi är en del av... Nej, men jag förstår vad du menar, men jag har alltid vänt mig mot det. För jag tycker jag har stött på det ibland. Att det finns en sån romantisk bild av skådespelaren som lite liksom... Något stort barn.
Ja, jag, ett exempel. Jag minns ju när jag regisserade på Dramaten så regisserade, vad heter hon, Hilda Hellvig vid mig.
Mm.
Och det var någon pjäs som gjorde och som byggde på, ja det var Penicillin.
Mm.
Och skådespelarna, de hade ju liksom ingen riktig koll på grekisk mytologi.
Nej.
Så de frågade mig då, vi bara är Achaier från någonting så jag berättade dem. Mm. De ropade, Achaierna kommer, Achaierna kommer. De hade ju inte en susning vad det var. Och hon förklarade ingenting för dem. Och det tycker jag var ganska oförskämt. För jag sa, alltså, om man vill veta vad det handlar om måste man fan få veta det.
Ja, det tycker man ju.
Och hur ser du på dina roller? Och särskilt de huvudrollerna. För du har spelat ganska säregna, starka kvinnor. Drottning Kristina, Elektra, Kristin, Fröken Julie.
Ja.
Ulrike Majnoff i Therese,
den såg också. Solanas.
Ja, Valerie Solanas. Ja.
Nej, det är inga nyponrosor kanske. Jag tycker att det har varit roligt. Spännande människor.
Mm.
Med massa motsatser och motsägelsefulla och starka viljor och okonventionella. Det tycker jag är betydligt roligare att gå in i.
Men är det också så att man upplever så här, på lite sikt, på 10-20 år att man bär vissa roller med sig, att de har liksom på något sätt fått med en färg i ens egen program. Att man på något sätt gett någonting, att du har upptäckt någonting hos sig själv genom dem.
Jo, men så kan det nog vara, via vissa texter man har arbetat med. Så är det ju, absolut. Men skådespeleri är ju höggradigt att... Alltså man har ju ingenting annat än sig själv och sina egna erfarenheter att tillgå. Mm. Det finns ju ingenting annat. Så på något sätt hela skådespeleriet handlar om att göra sig själv tillgänglig.
Mm.
Och då vissa texter man möter liksom har ju fungerat som någon slags dyrkat upp rum i en. Mm. Eller en aggressivitet eller en sorg eller vad det nu än är för känsla. Så att, men apropå det, jag tycker det har varit kul. Jag har sökt upp de här rollerna och jag har fått dem i någon slags kombination, tror jag.
Kanske vad ska du framföra nu? Vad är det någonting som du alltså, arbetar med framöver?
Ja, jag ska göra en, jag ska jobba med en regissör som också betyder mycket för mig, förutom Stefan och Rickard, som heter Tatto Hämmerläinen. En finsk regissör som jag har gjort bland annat Ett år av magiskt tänkande, den här monologen. John Didion. Och ett annat, och nu ska vi göra Fedra på Dramaten. Och han håller på att jobba med en dramaturg nu. De ska skriva ihop en Fedra av massa olika. Det finns ju flera stycken som du vet som är bildad.
Ja, någorlunda.
Ja, Racine och Euripides och Seneca och sådär. Så de gör en, och vi har, jag har liksom hållit på. Jag har velat göra en Fedra länge.
För annars har det ju också gjort mycket modern teater.
Ja.
Kan det vara anledning också för att du inte har velat göra den där Nyponrosen, att de är mer i den gamla?
Ja, det
du har inte samma sorts kvinnoroller. Nej. I den gamla, eller den klassiska teater.
Så är det verkligen. Så är det verkligen. Jag menar, jag har inte känt mig hemma och jag har inte kunnat känna igen mig. Utan jag tror att om man tittar på allt jag har gjort de här 40 åren, så är det säkert 90% modern dramatik.
Mm.
Och ganska många rena utpremiärer.
Ja.
Så är det nog. Mm. Ja. Men Fedra är ju mer en mytologisk. Mm. Liksom. Jag har alltid haft en dragning till grekerna. Alltså jag tycker om det. Det är liksom arketypiska i dem.
Ja, men en speciell grej med Sofokles. Det var första gången jag läste honom. Det var ju väldigt länge sedan. Jag var kanske 22, 23.
Ja.
Så 40 år sedan. Och jag minns att jag hade köpt alla. Det var 5 böcker eller 6 böcker. I pocket, va? Och så läste jag dem på bussen. Och kunde inte sluta, så som att det var en deckare eller någonting, som jag läste. Och då tänkte jag så här, alltså om man undantar Sofokles då, för jag menar nog att Sofokles är spännande på riktigt.
Mm-hmm.
Man undrar verkligen hur det ska gå. För jag menar att en central fråga när det gäller all dramatik är antingen, vad är det här?
Ja.
Alltså du känner allmänt förvånad över att du, det du ser.
Mm.
Alltså då säger jag sakramentet, någon sån här underlig pjäs.
Absolut. Okonventionella liksom. Oväntade val.
I väntan på Godot är jättebra. Du undrar inte ens om Godot kommer.
Mm.
Men eller också frågar du hur ska det gå?
Mm.
Men om du inte ställer frågan hur ska det gå, och ställer inte frågan vad är det här, då har du tråkigt.
Mm.
Och då är det inte dramatik.
Nej, men det stämmer.
Och det finns ett sånt problem där. Och när det gäller då den klassiska dramatiken, som man tittar på till exempel Shakespeare, så undrar jag om det förutom, jag kanske är Midsommarnattsdröm också, men förutom Hamlet, så är det inte mycket hur ska det gå. Alltså ta Kunglig, ta Rikard den tredje,
Macbeth,
ännu värre. Man vet ju precis vad som kan hända, även om man inte har sett det.
Ja.
Alltså, och jag upplever att det där är ett problem när man tittar på...
Du tycker
på...
inte om Shakespeare?
Jo, visst gör jag det, men alltså han är ju dyr litteratur.
Ja.
Och frågan är om man inte har lika mycket utbyte av det att läsa det. Sen är det utmaningen för skådespelare att spela rollerna. Men frågan är, alltså han gjorde ju pjäserna i konkurrens med Björnhetsning. Men i dagens läge så upplever jag att det stora problemet med teatrar är att publiken är så jävla artig. De sitter där och kanske har jättetråkigt och kanske tycker att det här är... För de upplever samtidigt att de gör ett jobb.
De får så tomater på sig.
Nej, men alltså...
Det har man nog aldrig fått i Sverige.
Va? Inte kanske i Sverige, men...
I Frankrike så fick
man. Men alltså, jag upplever nog att det finns ett problem med det, att publiken är så artig att den inte kräver... Det på det sättet så är det ett hot mot teatern.
Jo, men samtidigt så liksom, eftersom jag har varit med så länge, så vet jag ju föreställningen som får läggas ner efter en månad, för det kommer ingen.
Mm. Nej,
eller så är det föreställningen, för alltså det är mycket så här ord, alltså, som sprider sig genom att folk, så att är det för trist så kommer ingen.
Nej, men sen är ju publiken också inte alltid bra, om man säger så, va? Alltså en publik som är bra, hur var det för publik?
Vad menar du publik?
Ja, men alltså, jo, men man kan tänka så här. Så jag tar bara mig själv när jag läser dikter. Det är inte alla dikter jag kan läsa för vilken publik som helst. Jag har till och med läst för svenska fans i Kiev, de som var på EM i fotboll. Va? Och då väljer jag ju kanske inte de mest komplicerade dikterna, förstår du?
Nej.
Alltså det finns ju olika grejer.
Alltså ibland kan man kan bli överraskad. Jag tycker det är lätt att ha... Jag aktar mig för att ha förutfattat meningar om vad,
ja, man känner
vad publiken har för kapacitet eller inte kapacitet. Och liksom, en rik text kan man ju också oftast på teatern ta till sig på många olika nivåer. Jag jobbar med Jelinek, alltså på ett plan är ju det så jävla krångligt och svårt och komplicerat. Mm. Men det finns andra ingångar till det. Det finns emotionella och liksom, det finns någon jävla ilska och vred och urkraft i de där texterna som man kanske kan ta till sig. Eller jag vet att man kan ta till sig, även om man inte liksom förstår alla svängningar. För att det är liksom, det är det som blir lite grejen med teater, att det är så många. Absolut, jag har inget håll om att jobba med teater som inte har en textmaterial som jag tycker är lite kul i sig eller utmanande eller ha någonting, för då, jag tycker det blir trist helt enkelt. För mig är texten utgång, men sen är det ju så många ytterligare nivåer som man labbar med. Om det inte vore, då kunde vi ju lägga ner hela teaterna.
Jelinek gjorde ni på Galeasen innan hon fick Nobelpriset till och med.
Vet du att vi spelade ju den föreställningen när hon fick
Nobelpriset. Det var inte Frostenson som hade läckt till någon.
Inte vad vi hörde, utan vi hade ju spel, vi hade premiär. Det var, fyra veckor efter premiären, eller om det var två veckor efter premiären, så får hon Nobelpriset. Och jag vet, jag är inne på en serie, en annan folk kommer ut och har liksom 140 missade samtal. Alltså, det var som att vi hade vunnit. Hela hösten såldes ut så här. Så det var ju
en sån. Jag såg den innan hon fick Nobelpris.
Jo, men det brukar väl vara på
premiären.
På den tiden.
På den tiden.
Idag säger du hela tiden, du vill aldrig med om när jag föreslår att vi ska gå på teater ofta.
Nej, men jag har blivit... Jag vet inte när det hände, men det var någon gång kanske för 10 år sedan eller något sånt där. Att jag såg för många pjäser som jag tyckte var, alltså som var uppskrivna, det var ganska bra spel, men framförallt gällde det ny dramatik. Jag vet den här föreställningen, var det Marius från Mayenburg, som handlade om pyromani. Jag tänkte bara, när fan ska det sluta? Mm. Och det var en hel del moderna pjäser som jag tyckte var, framförallt tyska pjäser, som att det var helt enkelt så jävla tråkigt.
Ja. Nej, alltså man måste ju inte gå på det.
Nej, men sen såg jag då en pjäs. Och det var så underligt, därför jag tyckte den var skitbra, verkligen. Det var den här Bärs som gick på Stadsteatern på... han hette Labutt i efternamn, jättekonstigt namn. Och det var en tjej som hade regisserat det. Och det var Melinda Kinnaman gjorde två roller. Som var det... Vad heter han? Johan Reborg och Gustav Skarsgård. Mm. Och det var två monologer och en dialog. Och det var fruktansvärt hemskt. Men jävlar i mig vad bra spelat. Och supernaturalistiskt. Och jag blev så upprörd över att publiken inte applåderade så mycket i pausen. Jag såg ju Tommy Bergen där, så jag sa till Tommy, men Tommy, vad fan, jag applåderar inte mer för. Det här är ju skitbra. Ja, men alltså, om du jämför med Pinter så här, jävla snål.
Han har kört fast kan vi säga.
Ja, men alltså, det här var...
Nej, men jag vet inte, så är det väl med all konst. Det finns väl liksom hur många jävla målningar och skulpturer och dikter och romaner och filmer som är uttråkiga. Och så finns det... vissa som är skitbra. Alltså det, jag tycker ofta teatern får liksom bära att den alltid måste vara oerhört underhållande och
givande. Orsaken till det är att när du är på teater så kan du få vara med om en upplevelse som du inte riktigt kan vara med på när du ser dans eller när du ser film eller när du läser en bok.
Så är det.
Plus att man också liksom,
alltså du blir slagen på marken på ett sätt.
Ja, men plus också att du sitter liksom fast på ett annat sätt som en biograf.
Det är ju jobbigare.
Du vill inte bara sticka, du kan inte bara sticka om det är dåligt. Och då finns det ingen som är mer tråkigt än att sitta där.
Nej, men det är ju så. Det är ju mer krävande för att vi är i samma rum. Det är ju någon typ av möte hur man än vrider och vänder på det. Och det är mer genant att se dålig teater än en dålig film.
Mm.
Så är det ju.
Precis, men jag förstår ju starkare.
Men precis, när det väl svänger till, då jävlar.
Men det är det som jag tycker är alltså att jag vet inte, det kommer till en punkt när du inte längre har förtroende riktigt för institutionen teater. För tidigare så fanns det Jag vet, Nisse Schwarz frågade mig en gång på väg till lunchen. Mm. Vad jag tyckte om en uppsättning av Gustav Stefan Larsson. Mm. Jag minns inte vilken det var nu. Och jag, det var en Ibsen-grej tror jag. Jag hade inte sett den. Och han tyckte det var konstigt att han och Leif Sahn och vad heter han på svenska, Lars Ring, hade haft så olika åsikter.
Mm. Det är inte första gången.
Ja, inte första gången, men de brukar inte ha så väldigt olika åsikter, förstår du?
Nej, kanske.
Och då tänkte jag så här skulle aldrig en litteraturkritiker ställa. Han skulle inte ställa frågan. Men när det gäller teater så är det så att om kritiken är helt fel ute och helt ute och cyklar så har han ett problem. Förstår du? Alltså,
men du menar att det finns en sanning om en föreställning? Ja.
Ja,
men där är du. Det är ju din käpphäst.
Ja, men alltså, annars skulle du ju fan inte gå regissera här.
Nej, men det, ja.
Ja, men alltså, du sitter ju i samma salong, va? Mm. Som alla de andra. Och du är kanske 10, 15, 20 meter från skådespelarna. Om inte du ser att det är bra eller dåligt, då är du dum i huvudet.
Ja, men jag kan inte säga det, för jag kan lova att du och jag kan ha olika åsikter
om
en skådespelare, en regissör. Det kan
måste
jag lova.
Du gå på teater ofta.
Det kan jag lova, Stig.
Jag har jättesvårt för de här Ionesco, ja. Gabrovic,
men jag tycker det är så jävla konstigt, för jag tycker alltid att teatern åker på försvar, liksom, att det är det jag menar med att det är ju ingen som ifrågasätter hela romankonsten därför att det finns 10 000 dåliga romaner. Men om det är ett antal dåliga teater, då ifrågasätter man. Alltså den är ständigt liksom under hot, teatern. Mm. Det tycker jag, det är upplevt.
Det låter ju väldigt orättvist om det skulle vara så.
Ja, men så,
inte minst ekonomiskt i kulturbudget.
Ja, att man utropar teaterns död liksom. Mm. Det har ju hänt eftersom jag nu har på i 40 år som vi börjar med. Jag har ju hört det så många gånger. Och jag har aldrig hört någon utropa musikens, lyrikens eller måleriets död. Mm. Även om det finns en massa skit där också.
Det engagerar lika mycket.
Nej, det är möjligt. Jag vet inte vad det är. Det är fascinerande i alla fall.
Men jag tror det. Ja.
Där även om Galeasen hade väldigt mycket krädd och inflytande och sådär, så ser jag ändå en liten friteater. Hur har du kommit därifrån till nu, Dramaten där du nu har varit 5-6 år?
Ja, eller jag har egentligen varit, ja, fast har jag varit 5-6 år, men jag har egentligen varit där fram tillbaka 20 år. Men innan, jag kom ju från Galeasen till Stadsteatern först.
Okej.
Okay. Mm-hmm. Och med Rickard, det var ju då vi gjorde Angels in America i början på 90-talet.
Den såg jag också.
Ja. Så det var liksom min ingång, så att jag hade ju massa polare med mig där och Micke Nyqvist och sådär. Så att där var man ju ändå på mammas gata på något sätt. Men det är klart att det var massa så här service och påkläder och sånt där som jag liksom blev ganska så här generad över. Ska jag inte börja ta hem och tvätta mina scenkläder och sån här.
Men också publiken, man ser ju det själv när man är på Dramat. Det är fortfarande de här Östermalmsdamerna och herrarna som klär upp sig för att ta ett glas vin i pausen och sådär. Liksom.
Nu, det kan ju vara lite beroende på vad man spelar för föreställning, även där såklart. Som på 80-talet var det ju ännu mer vattentäta skott. Här var frigruppsteatern, här var institutionsteatern. Nu är det ju mer rörlighet emellan, både bland skådespelare, regissörer och texter. Och Dramaten gör nyskriven dramatik och Galeasen gör fordringsäg. Alltså det är inte lika.
Nej, det är så.
Absolut på det sättet. Men det är klart att det är. En stor institution har ju både sina fördelar och nackdelar och liksom Dramaten, det är så alltså legend om vad heter det?
Liksom, legendomspunnet.
Heter det?
Legendomspunnet.
Ja. Säger man det? Mytomspunnet?
Mytomspunnet, ja. I alla fall, ni förstår vad jag menar.
Ja.
Så att det där är, jag kommer ihåg när vi började på Galeasen, då var det ju så här liksom. Dramaten var ju vårt stora liksom tönt. Alltså fy fan för att bli som liksom, det var det tråkigaste och mest konventionella och sådär. Och sen kommer man dit och man har blivit äldre och så absolut att det finns i alla så stora institutioner någon slags bakåtrörelse, liksom ovilja till förändring och sådär. Men sen så taggar man ju ner lite grann. Det finns ju också en jävla massa kunskap och resurser.
Jag upplevde det när jag kom till jag kom ju först till Dramaten. Så jag kunde ju ingenting om teater. Jag kunde ju om film. Och då erkände jag ju det. Jag sa att det är skådespelare, det är så att jag har ju då utbildat mig till filmregissör, men jag vet ingenting om scenarier till exempel. Nej. Så jag föreslår, jag har väldigt, väldigt bra omdöme. Mm. Det kan ni lita på. Så att ni får hitta på scenariet, så kan jag säga om det är bra eller dåligt. Men jag kan inte hitta på scenariet, det vore bara dåligt.
Ja, men det är bra.
Och då det funkar det ju bra som helst. Och sen här är det ju som hjälp andra gången jag satt upp något, då vd med en sju. En sju var ju så schysst, han visade mig då. Tog mig åt sidan och sa, nu ska vi titta här, Stig, här fungerar nog inte riktigt så bra som du tror. Alltså. Då visade han på vad jag hade gjort för fel.
Ja, ja, det är fint.
Och det var ju genom hans, kan man säga, mycket diskreta. Mm. Och jag upplevde ju då att jag fick en sån jävla backing av själva institutionen.
Men så vill man ju att ett samarbete, för teatern är ju kollektiv. Menar, ja, du ska kunna bölja så med... i ett kreativ situation liksom. Men sen när man väl jobbar med en text eller en pjäs eller så blir det liksom var man är, det försvinner lite grann. Det är mer liksom nu är den här texten, den här regissören, de här medspelarna. Sen huset, byggnaden och så här, det är lite faller i bakgrunden. Då går man in i den där världen och ska få det här texten till premiär och så här. Då blir det viktigaste på något sätt. Oavsett var du är någonstans. Om du är på Dramaten eller Galeasen.
Nu tror jag vi slutar. Nu.
Okej, den här månaden också, eller slutet på den här månaden när det här kommer, så är vi aktuella med varsin grej. Du ska DJa med Erik Förstadi som vi har haft tidigare som gäst här under hösten.
Eller? Ja, det är lite otippat. Jag som DJ, men jag har ju väldigt bra smak när det är musik och det kommer att vara en mixture mellan tidigt 60-tal till...
Ska du spisa jazz eller?
Nej, men det är så, du vet, popmusik. Och tidig punk, gods och sånt där.
Fram till Primal Scream eller?
Primal Scream blir det nog.
Okej. Och det är på Sturehof, va?
Vilket datum? Ja, på Sturehof den 31. Mellan klockan 5 och klockan 8, alltså 17-20.
Den 31 januari. Och jag tror att det är det datumet, eller om det är den 30 januari, det kan folk i Jönköping kolla upp. Då jag kommer till Jönköpings Folkets hus och ska prata om dels mina reportageböcker och mitt mörka hjärta som utspelar sig med deporterade gängmedlemmar från USA i Kambodja. Och min bok från Syrien, Rapport från fronten mot IS. Kommer kanske också komma in på fotbollshuliganer och det som garanterat också jag kommer komma in på är dagens situation med gäng i Sverige. Och min och Leos bok Spelet är spelet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.